Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa här med Paul Elvaje och straight out of Malmö har vi i vanlig ordning Sebastian Djurkungen Wendel Martinez.
Precis, jag är tillbaka i mitt hem nu efter en vistelse i Linköping och jag är väldigt bekväm i mitt hem, men vissa djur som inte blir lika bekväma i sina och måste ändra dem lite då och då är eremitkräftorna. Och ja, det är något ni har sett som innan. Det är de små kräftorna som har liksom, vad heter det? Seashells, jag har glömt ordet kräft på svenska just nu. De har snäckor. De har snäckor som de lägger deras väldigt känsliga svans i. Och måste ha som ett, ja, för att skydda dem som ett litet hem. Men de växer ju, så de måste ju byta ut det här snäckskalet lite då och då. Men, och det kan jag tänka mig att många har vetat att de gör, att de byter skal till ett större skal och sådär. Men vad händer när det finns flera olika eremitkräftor som alla behöver byta skal? Det blir faktiskt väldigt diplomatiskt och tekniskt och en uppställning som jag knappt kunde tro att jag fick skrika åt min flickvän och säga, ej, du måste komma och kolla på de här kräftorna. För att vad de gör är att när de kommer flera stycken och de hittar ett stort, eller en stor snäcka som kanske ingen av dem riktigt får plats i, men de vill gärna att alla håller på att bli större och måste byta snäckskal, är att de ställer sig på led från störst till minst. Jag svär, alltså det sjukaste det kommer att se, alltså verkligen ett led i storleksordning. Och så försöker de matcha ihop varandra. Och så sitter de och väntar tills det kommer en, typ om det finns ett glapp mellan två olika storlekar och de behöver någon som är typ lite mitt emellan. Så väntar de tills det kommer en. Av någon anledning så vet eremitkräftorna när ett snäckbyte är på gång. Och så när de alla har hittat en som är lite större än den ena och han har en som är lite större än sig och så vidare tills det finns en stor snäcka som den största vill ta över. Så gör de ett snabbt litet byte. De bara liksom hoppar in i nästa snäcka och byter. Och skulle det vara så att det kommer en fyrling och slinker emellan där i bytet, då kan en av kräftorna lämnas utan hem och måste gå tillbaka till sitt gamla lilla skal. Men kolla upp det om ni inte tror mig. Så det är bland det sjuka som ni kommer att se. De verkligen radar upp sig i led från störst till minst. Och i lugn och ro bara byter snäckskal och ja, det fick mig att tappa vaken.
Jag såg det där klippet. Jag har sett det där. Jag blev själv full i skratt. Jag misstänkte ju. Det är ju inte som att skalet växer med den där eremitkrabban. Det var sjukt. Jag vet inte om vi har sett samma. Men det var ju, jag vill minnas att i den jag såg så var det också en som blev utan skal. Så han fick återgå till sitt för att det kom in någon däremellan. Och då frågade jag sig, varför behöver de skalet? Jo, men det är ju solen. Solen. Och då bränns man sönder och då blir man en liten stekt krabba. Så är det någon liten unge som är lycklig i djungeln som hittar den och kan äta den och få lite extra protein eller vad de nu brukar säga om de där minikrabborna. Ja, men coolt. Men, där får ni ju djurfaktat. Där har ni det. Nu har ni känt redan hur hjärnan har börjat expandera in i all oändlighet. Universums djurfakta droppas.
Det är väl därför de kommer till denna podden för djurfakta, är det inte så?
Exakt. Man vet att det finns MMA, men det är djurfaktan som får en att evolutionen spinner vidare. Nej, men skitbra. Jag tänker så här. Du nämnde ju ändå att du hade varit på Excellence MMA. Så jag tycker att vi, mm-hmm. att vi börjar där. Var det här den tredje eller andra Excellence?
Det var den tredje galan. Ja. Det var egentligen tänkt att de skulle ha några stycken för några år sedan. Men sen så kom ju pandemin i vägen. Och det är då Anders Taxi Olsson och Samuel Eriksson som håller i det. Det var på Linköpings sportarena. Jag och käraste CM kommenterade. Och det var en väldigt rolig gala. Jag tror det var 11 matcher sammanlagt. Alla utom en var A-klass amatörmatcher. Men en hel del imponerande grejer där. Det fanns Jafari Josefi, en kille som hade klockren striking. Alltså det var en riktig uppvisning av striking. Han är någon att lägga på minnet. Och sen Ola Jakobsson, bror till David Jakobsson, spoilade den sista A-klassmatchen för hemmafavoriten Tobias Söderberg. Och Tobias Söderberg, han är en av de mest absolut erfarna A-klassfajtarna vi har. Han har över 40 A-klassmatcher och representerat svenska landslaget och allt det. Men Jakobsson såg riktigt bra ut trots lite motgång i första ronden och sen snappade upp en giljotin tidigt i andra. Efter det så utmanade han den quote-unquote lilla räkan Anton Hellström. Och det är absolut väldigt, väldigt spännande. Sen kom in i den för kanske en av de största A-klassmatcherna i svensk amatörhistoria. Millie Eriksson mot regerande världsmästare Nikolaj Milosevic. Och jag tror på förhand, liksom enligt oddsmakarna, så borde väl Milosevic ha varit favorit. Och det kan man ju förstå, liksom obesegrad har sett så gott som klarhet och klarhet varenda match. Och så var det såklart Millie som flyttade upp en nickklass. Men jag tycker Milja hade en väldigt bra, väldigt taktisk prestation där hon gjorde det, allting hon kunde för att liksom dra ner tempot och stoppa liksom den intensiva offensiven från Milosevic. Och vann slutligen ett delat domslut. Jag tyckte egentligen enhälligt hade varit fullt rättvist, men jag kan förstå argument för att ge det till Milosevic. Det var ändå hyfsat jämnt. Och sen såklart main event, då var det tungviktarna Johnny Andersson från Linköping som hade en otrolig hemmapublik med sig. Den klacken där var riktigt fantastisk. Och de hjälpte verkligen att lyfta atmosfären. Men ja, Johnny Andersson behövde knappt en rond för att brutalt avsluta Salif Diop, a.k.a. The Black Viking. Och efteråt hoppade han upp på buren och pekade rakt ner på Nermin Haider Pasic som var i publiken. Utmanade honom efteråt. Var lite fram och tillbaka där. Kommer sparka av dina benar. Kommer sparka av ditt huvud och hit och dit. Och jag tror genast det är en intressant match. Jag tror nog att Johnny Andersson kanske behöver en eller två vinster till. Det känns lite sådär 4-0 mot 1-0. Ja, jag hade gärna sett Johnny Andersson åtminstone en gång till innan den matchen eventuellt blir av. Han är också lagkamrat till Erman Smajic som närmin slog. Redan lite av en inbyggd story där. Och ja, en riktigt kul kväll. Jag ser fram emot nästa. Och det är kul att liksom de här galorna behövs också. Och ja, det är riktigt roligt. Jag tror nästa blir någon gång i höst. Jag är inte exakt säker på när. Jag tror september, oktober, någonting sånt. Och det kommer bli riktigt kul.
Ja, jag har inte sett galan, men jag har kunnat kolla, jag har kunnat följa den på sociala medier helt enkelt. Där har jag kunnat se lite vad som har hänt och sådär. Så, sen visste jag att du var där, vilket är perfekt, för då kunde vi gå igenom det på den här. Var det någonting som stack ut för dig på galan, och fight eller person som du kanske inte riktigt hade sett tidigare?
Det fanns från Öresund MMA, och jag kommer ju alltid såklart rappa lite Malmö fight och sånt. Det är en relativt nystartad klubb egentligen. Jag tror den bara kom för typ 2-3 år, eller kanske lite längre ut sen när jag tänker efter. Men det är en doldisveteran, Malik Arash Mawlai, som är huvudtränare där. Jag tycker han är någon som inte alls får lika mycket cred som han förtjänar egentligen. Men han hade en kille, obesegrad Hamid Tawana, som slog den styrfaldiga SM svenska mästaren i judo, så han tog i liksom jämn första gången, men efter så fort Tawana hittade slitet på fötterna så bara stegrade han och höjde tempot och bara fick in fler och fler slag. Han fick en 30-26 av en av domarna för att han började, alltså matchen gick från att vara väldigt jämn till väldigt ensidig. Och han är någon, Hamid Tawana, a.k.a. The Terminator. Han är någon att hålla ett öga på. Obesegrad, riktigt vass striker.
Ja, fan spännande. Vi får hoppas att Excellence lägger upp lite grejer nu när galan ändå har gått. Att man kanske får lite highlights och mer på sociala medier om de kommer släppa någonting på YouTube. Är det någonting du vet om de kommer göra eller inte?
Jag är lite osäker hur det ser ut med rättigheterna när det sänds på Fighter TV faktiskt. Jag tror egentligen inte det. Men sen, alltså jag vet att det finns, Fighter TV sänder ganska många utöver bara liksom, amatörligan i Sverige. Många andra lite mindre svenska galor, de har väl ett månadspaket på typ 99 spänn och då har man tillgång till allt. Mm. Och ja, det är väl ett värsta grej, största lite svenska MMA. 99 spänn i månaden. Så att jag tror de brukar nog inte lägga ut därifrån eftersom det är annars i pay-per-view-köp om man inte är prenumerant. Så jag tror inte det, men annars kommer fightersarna själva lägga ut highlights, det gör de alltid då. Ja. Jag vet att ni kan hitta Johnny Andersson sa avslut på hans Insta till exempel. Så. Mm. Som ingenting annat så kan ni kolla på Fightersmannas sociala medier.
Ja, exakt. Men fan vad kul. Det ska bli intressant att se vad de gör härnäst. Jag sprang ju på Samuel när jag var på The Zone. Egentligen ville jag ha honom till podden, men då skulle han vara i Stockholm typ dagen efter och det blev lite för... jag kunde helt enkelt inte. Det var för tajt och absolut kan jag slänga in folk väldigt oplanerat. Men den vi fick liksom inte till den. Men däremot så, jag vet ju att Taxi Olsson lyssnar på MMA-podden. Hör av dig. Jag vill ha med dig i podden. Låt oss styra upp någonting. För där finns det mycket att prata om, allt ifrån domare och att driva gala, organisation och så vidare. Så Taxi, hojta, så styr vi upp någonting när du är i Stockholm.
Yeah.
Innan vi hoppar på UFC, och då menar jag inte UFC så, jag menar innan vi hoppar på UFC och ESPN 36, Blahovic vs. Rakic, så vill jag att vi pratar om UFC Alexander Gustafsson mot Nikita Krylov. Jag pratade om det här lite snabbt i nyhetssvepet, men jag känner ändå att du och jag måste ju prata om det här också. För det är stort nu att Alex är tillbaka. Han skulle egentligen fightas i tungvikt mot Ben Rothwell. Ben Rothwell blev kattad från organisationen. Nu möter istället då Alexander Gustafsson Nikita Krylov. De kommer att mötas i lätt tungvikt, vilket är väldigt spännande att se att han också kliver ner till sin liksom, hans viktklass, om man säger så. Dina tankar om det här mötet?
Jag gillar den matchen mycket mer än de typ två senaste som har bokat för Alex. Inte för att jag inte tror att Alex kan vinna dem, men det har helt enkelt varit mycket, mycket mer riskabla matcher. Först var det Alex mot Paul Craig. Om Alex har en svaghet, det är det väl lite grann på marken. Han är en extremt bra boxare och Paul Craig är ju så otroligt bra grappler. Det har vi sett bevis på gång på gång på gång. Och han kan ligga under hela matchen och ändå vinna i bokstavligen talat den sista, allra sista sekunden på marken. Så medan jag säkert tror att Alex hade kunnat hitta sätt till seger där, så är det liksom typ, det är lite som ett minfält, ett snedsteg och så är det över. Och jag tyckte att Ben Rothwell-matchen påminner lite grann om det också, men på olika sätt. Rothwell har en väldigt bra haka. Han är lite klurig. Han har en typ grötig, oglamorös, trollliknande stil stående som är lite svårberäknelig. Visst, Alex hade lätt kunnat vista ut den, men vi vet att alltså, Rothwell han har mycket power i sina slag. Så igen, en väldigt riskabel match. Nu får vi en motståndare som är bra. De har gått huvudmatch, eller vänta, nej, det var inte en huvudmatch mot Blahovic i för sig, men någon som har mött väldigt mycket stora namn, varit in där med bra killar, men som ändå är typ en relativt allround fighter där jag ser öppningar för Alex. På fötterna rent avstående, då ser jag definitivt en fördel till Alex. Jag tror de kommer kunna använda sin längd och räckvidd, hålla Krylov på distans, kanske landa den här ledande uppercutten. Jag känner att Krylov eventuellt är öppen för den. Och sen i vad gäller grappling och det där, jag tror att Alex brottning är sjukt underskattad. Han är väldigt stark. Och jag menar, han tränar in i Kamsa och många av de andra på avstånd, så det har ju bara blivit bättre. Ren grappling så kan Krylov kanske vara lite farlig. Han har ju ett par bra submission-vinster, det har vi sett innan, både i och utanför UFC. Men jag tror att på distans är det definitivt Gustafssons match. Även i clinch, han har liksom bra dirty boxing och sånt som man skulle kunna ställa till där med. Hans knän är väldigt bra, det såg vi till exempel mot Jimmy Manoa. Så jag gillar ändå Gustafssons chanser här. Han måste såklart stå på tårna. Detta är ändå en... Han är väl rankad, Krylov, tror jag.
Vänta nu, ska vi se. Jag tog precis bort UFC-rankingen, råkade jag klicka fel.
Ja, han är rankad 11.
Ja.
Så det är liksom ändå en rankad snubbe. Men jag tycker det är helt rätt återkomstmatch. Lite mjuk start, eller så där, en mjuk landning återkomst för Gustafsson, vilket jag gillar och vilket han förtjänar. Jag menar, han gick 2 titelmatcher back to back liksom i UFC. Han har i stort sett bara mött de tuffaste. Så jag har absolut inga problem med att han får en lite snällare återkomstmatch, och sen efter det så kan man blicka ut på sidankningen.
Jag håller med. Jag tycker också att det är bra. Jag tycker inte att han ska bli inslängd där uppe på en gång, utan det är som du säger, bra att komma in. Plus han har varit borta ett tag nu också. Jag menar, han har inte gått sen, vad är det? Det är typ 2 år sedan, tror jag. Här gick matchen. Det var väl typ för 2 somrar sedan.
Ja, det var juli 2020.
Ja, exakt. Så det blir ju exakt 2 år sedan. För att matchen är väl nu någon gång där i mitten på juli, eller några dagar innan mitten på juli, tror jag.
Ja, den 23, så det skiljer sig 2 dagar. Ja, i princip 2 år exakt.
Ja. Jag tycker också att det låter som en rimlig plats att börja. Och som jag sa i nyhetssvepet, jag ser gärna att jag räknar och hoppas verkligen att han vinner matchen. Gör han det, då vill jag gärna se honom boka en match väldigt snabbt igen, beroende på hur oskadd han går ur då. Men gärna att man får se en match till, för det är väl det som har varit grejen många gånger med Alex, vill att allt har gått väldigt lång tid mellan matcherna. Och det är ju Alex inte purung längre. Nu är det verkligen det här, måste gå in och liksom, vill han mot titeln igen, då tror jag nog det gäller att gå in och fightas ganska så frekvent för att hela tiden hålla värmen och glöden uppe. Jag hoppas bara att motivationen är där. Det är väl det som, när jag har läst runt och lyssnat på andra, så det är väl det som är folks lite så oro liksom, om motivationen verkligen är där till 100%. Vi vet ju alla hur det är. Även om man älskar någonting så kan man också få sina motivationsdippar och kanske inte tycka att det är så jävla kul liksom. Så jag hoppas verkligen att motivationen är där, för jag tror att den, det är som man brukar säga om Conor, motivated Conor, och det är väl samma med Alex. En motiverad Alex kan komma väldigt långt, och en motiverad Alex kan absolut gå upp där och ta en titel, men det är också en motiverad Alex som krävs. Så vi får verkligen hoppas att det är det vi får, att det är en motiverad Alex som kliver in där mot Nikita Krylov och verkligen sätter stämpeln ordentligt, så att vi får det här som vi fick honom mot Teixeira där i Globen för några år sedan, där det var liksom magi på ett sätt. Så ja, kul. Alex är tillbaka. Roligt. Nu vill vi bara att juli ska komma tillräckligt snabbt så att vi får se den här matchen. Just det! Det här är ju någonting som vi inte heller har tagit upp. Josefin Thunder Knutsson kommer också gå match. Hon är på det här The Road to the UFC som var i Singapore för mig, va?
Ja, det är Singapore.
Vilket är en sorts turnering som hon ska gå, som kommer, den sträcks typ över 3 dagar om jag har sett rätt. Nu såg jag inte hela juli och augusti, men jag för mig att det var typ så här, 9:e var det 2 event och så den 10:e, sen kan det vara så att den 11:e var ett riktigt UFC-event om man säger så. Men sen skulle de väl komma tillbaka och göra igen. Har du koll på exakt hur det här Road to the UFC funkar?
Ja, så det kommer vara typ de 2 dagarna som leder fram till UFC-eventet i Singapore. Och sen så är det typ någon månad efter det, så har de typ final eller som så. Min uppfattning är dock att Josefin går match i samband med Road to UFC, men att hennes är lite mer om en utslagsmatch. Så det är tekniskt sett inte en del av turneringen, men det är först i samband med turneringen. Lite krångligt, men lite bättre också för Josefin, som i stort sett bara behöver en imponerande prestation framför Dana White för att ta sig till UFC. Och jag gillar verkligen denna matchen för henne. Jag har ju vetat om den är ett litet tag, och Seo Yudam, koreanskan som hon ska möta. En hyfsat bra grappler, absolut, men någon... Jag tycker inte någon har lyckats hota Josefin med grappling och brottning så länge. Hennes defensiva brottning är riktigt, riktigt bra. vi fick se när Nutterland körde Green i FCR. En extremt erfaren fighter. Hon fick topposition i någon sekund innan Josefin liksom lyckades vända positionen och hamna på topp. Så jag gillar verkligen Josefins chanser här.
Ja, det här ser jag fram emot jättemycket. Alltså det är ju, i alla fall här i Sverige så får vi ändå säga att det är galen hype på Josefin. Så nu är det liksom upp till bevis, vilket jag tror att det verkligen bara kommer att bli upp till bevis också, om man säger så. Eller hon kommer att bevisa det, rättare sagt. Så nu ytterligare en svensk som är på G-in. Och det är precis det vi vill, det är de här grejerna som vi vill se i UFC. Fler svenskar som får sina möjligheter där. Så det ska bli otroligt, otroligt spännande. Och det här ser jag fram emot ruskigt mycket. Vilket betyder att jag måste styra upp henne till podden också för att köra en special. Så vi kan
snacka.
Ja,
det måste du.
Och om ni inte redan visste det så har jag en annan podd som heter Öppet sinne. Jag tror att jag intervjuade Josefin Knutsson då den fortfarande heter Paul Elvaje podcast. Så det är väldigt långt tillbaka. Men jag ska ta fram den länken till det avsnittet. Så får ni höra ett samtal som jag tror att det var. Då var det lite så här, jo men jag kanske kommer att gå över till MMA. Jag har för mig det. Det här var väldigt länge sedan som vi spelade in den. Jag länkar den i bion så kan ni lyssna på typ en 2-3 år gammal intervju med Josefin Knutsson. Så får ni höra var hon var då, vilka planer hon har. Och så sitter ni ju där med facit i hand om hur allting har gått. Så det kan bli väldigt intressant att lyssna på. Ni hittar det. Länken finns i bion. Okej. Ska vi hoppa på UFC Rakic versus Blahovic?
Ja, det kan vi göra. Ja. Snacka om blandad pott.
Ja, men verkligen. Så om vi säger så här. Alla har ju redan sett, kanske inte sett matchen. Men är ni här nu, då är man redo för att veta hur allting har slutat. Jag antar att ni redan vet hur det har slutat. Det blir ett väldigt konstigt ben. Vad ska man säga, inte ett benbrott utan matchen har bröt på grund av benet, om man säger så. Det kan vara en, jag vet inte vad det heter på svenska, men ACL eller någonting av de här liksom små musklerna, benen och ligament och allting i knät liksom, som såg ut att ge vika på Rakic. Men vad tyckte du innan det gav vika? Vem hade du som, vem tyckte du hade fördel i matchen?
Jag tyckte att Rakic hade bra kontroll på marken, men jag gillade väldigt mycket vad Blachowicz visade stående. Speciellt hans vänster. Hans vänster satt väldigt, väldigt fint väldigt många gånger. Jag tyckte att han hade det mest, trots att han fick ett liksom sår ganska tidigt, så tyckte jag ändå att han hade de bättre stunderna stående. Och han tog inte särskilt mycket skada på marken. Det gick väl någorlunda lite hur jag trodde att det skulle. Vi såg ändå ett högre tempo för Rakic, vilket jag gillade. Så att, vi har ju båda varit lite kritiska mot hans senaste prestationer.
Ja.
Så då kunde jag säga lite mer i fighten. Men jag tycker man såg liksom några ganska tydliga skillnader. Till exempel att Blachowicz började checka bensparkarna väldigt, väldigt snabbt. Medan Rakic inte gjorde det. I slagduellen, speciellt när de liksom typ kom fram i clinchdistans, så kändes det som att det var Blachowicz som träffade hårdare i stort sett varje gång. Så hade de mest betydelsefulla slagen i de här duellerna. Och visst, Rakic hade toppkontroll ett tag, men gjorde inte jättemycket mer positionen. Så ingen vill ju att en match ska få slut på detta sättet, liksom en meniskskada i knät och sånt. Men jag misstänker att det var ju, även om det var, inte var hans främre ben som där knät är skadat, så är jag ganska säker på att det var ett resultat av balans och tyngdskillnad som kom efter att han faktiskt käkade alla de här sparkarna mot främre benet. Så ja, tråkigt sätt att det tog till att ta slut, men jag kände ändå att det var dit matchen var på väg på något sätt.
Ja, det var min känsla utav matchen med. Att det ändå var Blahovic som skulle komma ut på andra änden som seger ändå. Det är ju alltid trist när matcher slutar på det här sättet. Men jag tyckte också att det var en intressant så här, kommentar från Blahovic i postfight-konferensen när han säger att min kropp var starkare. Och det ligger ju ändå någonting i det på något vänster. Men ibland ser vi de här udda förlusterna. Men jag menar, det är ju också ackumulationen av slag, sparkar under matchens lopp. Och nu visade det sig också då att det här var en skada som hade dykt upp tidigare i campet. Jag tror det var 3 veckor innan så hade något liknande hänt då. Och det är ju det med MMA. Jag tror att ibland så det blir för mycket på kroppen. Man vill väldigt mycket, det är hårda sparringar, det är mycket rörelse konstant och det kanske blir prehabben som man skiter i. Liksom. Den dyker inte upp där med att ta vara på kroppen och liksom bearbeta upp alla små muskler och jobba med de här alla tråkiga övningar. Liksom. Det är roligare att öva hårda slag och hårda sparkar och få in tekniker än att kanske stå med gummiband och göra övningar eller stå och göra cirklar med benen och sånt där. Men det är den hårda sporten också. Ibland slutar det på det här sättet och nu gjorde det för Rakic. Nu får vi se hur länge han blir borta. För det vet man ju inte heller. När en sån här skada dyker upp så kan man ju också vara borta från gamet en längre tid. Helt enkelt. Så vi får väl egentligen bara önska Rakic en speedy recovery. Som de säger där borta.
Yeah.
Sen tyckte jag var ganska skönt Glover Teixeira som hade twittrat liksom, vinn din match, jag ser till att vinna min och så gör vi om det. Jag vet inte om jag tror att Glover Teixeira kommer att vinna sin match mot Jiří Procházka, men det återstår ju att se. Om vi bara inte får djupdyka i den matchen, men vad är din spontana tanke om Procházka och Teixeira?
Jag har jättesvårt att se Teixeira lösa det pusslet som är Procházka, men samtidigt, jag har tippat mot Teixeira i hans typ 5 senaste matcher eller någonting sånt, och så har han visat mig fel varje gång, så nu känns det som nu måste jag luta åt Teixeira så att inte ha fel varje gång han fightar. Men om jag ska bortse från liksom MMA-vidskeplighet, så tror jag Procházka knockar han i andra ronden.
Ja, det är så.
Ja, jag försöker att det så... Han är så klurig. Han har liksom en konstig offensiv som många gånger kan få motståndaren ur balans lite grann. Jag bara tycker han känns verkligen som någon som har en otroligt svår stil att möta. Blir han också träffad? Absolut. Liksom det såg man ju liksom mot Dominic Reyes. Men det känns som att i de här konstiga slagduellerna med skumma attacker från konstiga vinklar så är han definitivt den som träffar hårdast och bäst. Och jag tror att den konstiga stilen kommer gynna sig för honom.
Ja. Alltså det ska ju bli en sjukt spännande match. Procházka är ett unikum alltså med allt, både innanför och utanför, och går in i ringen eller buren med en antenn för att fånga upp vad den andra fighten gör. Och sådana där grejer. Ja, men jag tycker han är ruskigt cool. Det är en jättespännande fighter att följa. Och det är kul att se någon som gör de här sakerna som han gör, för att det blir speciellt liksom. Han tar ju verkligen till sig av allt det så här uråldriga, så in och suger in energier från naturen och nej, det är jättespännande. Väldigt, väldigt spännande. Jag tycker det är så roligt också när Blahović sitter och snackar om hur magen har varit innan matchen. Ja,
jag tänkte också på det. Fan, vilken otur. Någon stal hans bil och sen så var det någonting annat som hände och sen så hade han diarré ett par dagar. Liksom. Ja. Snacka om motgång. Men ändå lyckades han med en väldigt bra prestation. Liksom disciplinerad och ja. Där har man champhjärta och champmage tydligen.
Ja, verkligen. Verkligen. Ja, men snyggt att se honom tillbaka i vinstkolumnen också. Jättekul för Blahović. Okej, vi rullar vidare. Ryan Spann, Ion Cutelaba. Wow, det var inte en lång match, men den slutade ju inte som jag kanske tänkte att den skulle göra. Men 2-22 in, då var det en giljotin. Stenhård giljotin ifrån Ryan Spann på Cutelaba. Han klappade rejält. I vanlig ordning. Cutelaba kliver in och har sin stil. Alltså, det är kill or be killed. Det är verkligen den fightingstilen som han har.
Ja, det är nästan slinga slant varje gång Cutelaba går in. Jag tror att vi båda två tittade i hans favör inför. Och man kunde ju se varför i den här matchen. Han hade många bra stunder, men det liksom hans intensitet går före teknik i många tillfällen.
Wow.
Och ibland lönar det sig. Alltså kolla mot Khalil Roundtree. Alltså det är en match som jag tycker egentligen den har åldrats. Det är en bild som har åldrats väldigt bra. Och skulle man se den matchen på pappret idag så hade man nog inte tippat i Kuttelabbas favör. Men för det, ibland vänder det sig och ibland inte. Det är liksom ett högriskspel han kör varje gång. Mm. Även om han kanske tajtat till det lite så känns det som att liksom allting som hans coach har skrikit åt han i flera månader släpper lite grann. Typ han hamnar i mount till exempel. För att egentligen han borde hålla de positionerna bättre än vad han gör. Rent tekniskt sett, men han är Hulken. Han är inte där för teknik, han är där för typ smasha. Och jag tror man vet lite grann vad man ska förvänta sig från han på det sättet. Du kommer förmodligen se en väldigt underhållande match som är kul så länge den varar. Sen om man vinner eller förlorar, det är bara MMA-gudar, man vet det.
Yep.
Men ja, han är väl, kommer väl alltid vara så där runt, ja, strax över, lite av en grindvakt till topp 15. Kanske i övre skiktet av topp 15 själv. Men ja, en rolig kille. Liksom, jag ser gärna han mot typ Johnny Walker. Någon i den stilen nästa. Så jag vill bara se Kuttelabba i roliga matcher. Jag tror inte ens han själv har seriösa titelaspirationer liksom, i det här skedet i sin karriär. Jag tror att vi alla kan nöja oss med underhållande matcher från honom.
Ja, nej men faktiskt. Alltså, han är jätterolig. Alltså, det är ju så. Jag menar, tittar man på hans record, det är ju inte så här, det är inte världens bästa record som han sitter på. Men det är underhållning. Man vet vad man får när man kommer att titta på en Ion Kuttelabba. Man vet att det kommer att vara liksom, det är bensin på elden från sekund ett. Han kommer att gå in och försöka slå huvudet av sin motståndare. Ibland lyckas han, andra gånger åker han på den själv. Men det är också det som gör att han på ett... Det är sjukt egentligen hur vissa fighters bara sticker ut på en gång när de kommer in i organisationen. Han har gått värre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matcher i UFC han har förlorat.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fem, sex. Ja, han har förlorat hälften plus att det finns en oavgjord. Så han, så han har inte, på 12 matcher så har han vunnit 5. Vilket det är så här sjukt. Ja. Men ändå, varje gång han dyker upp så blir man så här, ah fan vad kul med Ion Kuttelabba. Roligt. Och det brukar man ju kanske inte tycka om fighter som har den typen av record. Men det är ju verkligen, det är hans stil bara det här. Kill or be killed. Och det är underhållande för oss som tittar. Så nej, jag tror inte heller att han går runt där med så här titel eller match. Eller vad säger man, bältes aspirationer. Jag menar, om man slänger in honom mot Prohaska eller ja, men till Blavich eller Rakic, så jag tror att det är problem för Kuttelabba direkt. Liksom. Frågan är ju däremot, vad skulle hända med Kuttelabba ifall han började fighta smart? Det är egentligen den stora frågan, om han skulle gå in och fightas på ett annat sätt. Men det kanske bara skulle leda honom in i fördärvet också, för det kanske inte är han. Och det är det man inte heller vet. Men yeah. Vad det är intressant här egentligen att vårt fokus ligger på killen som förlorade. Istället för att prata om han som gick och vann matchen, Ryan Spann då. Jag ska bara ta fram Spanns record lite fort här. För Ryan Spann var ju också, det var ju mycket hype runt Spann en period. Det kändes som att många trodde att nu kommer det in en kille här i divisionen som kommer att skaka om. Jag menar, han gick ändå 4 matcher, han var obesegrad, torskade mot Johnny Walker, vilket jag tror att ingen trodde. Och sen fick han den där förlusten mot Anthony Smith, och han har 20 vinster, han har 7 förluster, men han har bara förlorat 2 stycken matcher i UFC utav cirka 8 stycken. Så jag menar, vad händer nu? Nu är han ju verkligen så här bokstavligen vinner en och förlorar en. Det är ju så det har sett ut. Tror han kommer torska sin nästa match? Vem möter han? Vad
det är mycket beror. Jag tycker att man har ju sett lite grann som Spann att han har svårt mot övre skiktet. Liksom, nu skulle jag kanske inte riktigt kalla Johnny Walker för övre skiktet, men liksom plus mot Anthony Smith och Johnny Walker, det är väl kanske lite grann om hans potential i divisionen. Kan nog absolut vinna några bra matcher. Liksom, jag skulle inte hata att se han mot Jamal Hill, som jag är nästan lite mer intresserad av. Alltså det blir lite taskigt, men på något sätt, men det är nästan så att jag vill se hur andra fighters klarar sig mot Ryan Spann, än att jag är jätteintresserad av att se hur långt han kan ta det. För jag har bara lite svårt att se han gå jättelångt. Jag menar, herregud, han kunde inte, han gick 3 ronder med Sam Alvey och klarade sig med en split. Det är inte bra. Det är nästan en förlust i sig. Alla vet att jag är Sam Alveys största fan, liksom, så det säger liksom lite. Ja, Jamal Hill, men det är mest för att jag vill se hur Jamal Hill klarar sig.
Ja. Jag ska titta lite snabbt här. Jamal Hill. Ja, jag skulle även nog kunna tänka med honom mot Volkan Özdemir. Jamal Hill är ju rankad 10 då. Och Spann är 13, och så har vi Volkan Özdemir på 9:e plats. Men de känns som så här bra test för att se. För det är som du säger med Spann, liksom, han förlorar ju också mot vissa fighters där man kanske inte bör torska ifall man nu ska vara den här titelutmanaren. Ja, nej, men han och Özdemir eller Jamal Hill, jag kan verkligen se de två matcherna. Men börjar man klättra ännu högre upp, alltså, ja, jag kan sträcka mig till Dominic Reyes. Det blir så sjukt, helt plötsligt säga Thiago Santos också. Men sen har han ju torskat mot Anthony Smith, och då är vi uppe liksom på topp 5, så där behöver vi inte ens titta. Men Reyes, Reyes absolut skulle jag kunna tänka mig också. Men jag blir inte förvånad om Ryan Spann liksom får kanske ytterligare ett så här test mot kanske Jacoby eller Crute, att de sätter de två mot varandra. Men de har möts. Nej, det har de inte.
Så det är ju Volkan bokad mot Paul Craig. Så är det. För mig. Så det...
Ja, precis. Det stämmer. Men vi får se. Vi får helt enkelt se vad de bokar upp för han. Ja, du. David Grant gjorde ju det vi misstänkte att han skulle göra när vi pratade om Smolka. Vi kom in på att Grant hade egentligen torskat mot bra fighters, liksom ingenting att skämmas direkt över. Och shit, det var benet. 3:e ronden, då föll Smolka, men sen åkte han ju på tung ground and pound och blev rejält sövd alltså där inne. Då blir det egentligen frågan, vad ska Smolka göra nu? För det är uppenbart vad Grant ska göra. Han ska jobba sig uppåt, men återigen lägger vi fokus på den som förlorade. Vad ska Smolka göra?
Jag vet inte om... Jag menar, först, det känns som att han har testat lite olika grejer. Han liksom byter viktklass. Det var inte riktigt svaret för honom. Han växte ut håret nu för denna matchen. Det hjälper inte riktigt. Jag ser för många defensiva hål i hans game. Han liksom, han är från Hawaii och han har ju den där klassiska liksom Hawaii slugger mentaliteten liksom, gärna som man ser från de bästa från Hawaii. Även Max Holloway har den, typ visst, ger mig ett par slag och kommer kontra fint själv. Men jag ser inte en bra teknisk utveckling från Smolka tyvärr, för att jag gillar han. Han är en liksom en skön snubbe liksom, med rolig stil. Men han blir träffad för ofta. Jag vet inte. Bantamvikt-divisionen är så het. Alltså, jag undrar om inte... Han kan försöka. återvända till flygvikt. Det är väl lite enklare att åstadkomma någonting där, så att jag ser för mycket problem för en i bantamdistributionen just nu.
För det tror jag... förlåt, kör.
Ja. Nej, bara, alltså det är väl mest lite det. Det är lite synd bara att det någon som har visat så mycket talang tidigt i deras karriär. Och han är fortfarande ung egentligen. Vad är han? Typ 20... Okej, han är 30 nu, så han har börjat tappa de sista åren av sin prime. Jag skulle säga kanske försöka gå tillbaka till flygvikt, testa där. Men jag tror tyvärr att på något sätt så har både bantamvikt och flygviktsdivisionerna passerat honom lite grann. Det bara känns som på något sätt att han har stannat i sin utveckling, och jag har svårt att se honom ta topp 15 i någon av divisionerna.
Det tragiska på något sätt med Smolka, det är att han briljerar ju uppenbarligen när han inte är i UFC. Och varför säger jag det? Jo, det är för att efter att han fick då 4 förluster, och det började ju då med Brandon Moreno. Den här storyn har vi dragit så många gånger. Moreno kom in kort varsel, hade inget kontrakt i UFC och liksom briljerade verkligen. Men sen torskade han mot Ray Borg, han torskade mot Tim Elliott, han torskade mot Matheus Nicolau, blev kuttad från UFC april 2018, och då fightas han för Gladiator Challenge, vinner i första ronden. Sen är han på något som heter Destiny MMA, vinner där i tredje via submission. Sen är han på CXF, vinner i andra ronden, Dr. Stoppage, kommer tillbaka till UFC, vinner mot Sumura Derji. Men sen börjar igen där, vinst och förlust, nu har han då 2 förluster i ryggen. Så Luis Smolka, han kommer nog alltid att vara för bra i de mindre organisationerna.
Yeah.
Men just nu så är han inte riktigt så pass bra att han kan klättra i UFC. Så Luis Smolka står nog inför den här grejen att antingen börja gräva djupt i sig själv à la Charles Dobronx Oliveira, och där hitta någonting på något vänster. Jag tror inte att han kommer kunna göra det, men jag tror att han står vid det så här vägskälet liksom. Antingen tok ifrågasätta sig själv, som du säger, han har testat väldigt mycket, det verkar inte liksom som att det funkar, och han har instanser där inne då det ser bra ut. Alltså det är inte som att han är dålig, det är bara att de andra alltid är lite bättre. Det är den känslan jag får av honom. De andra motståndarna är snäppet bättre än honom. De har någonting bara som gör att de lyckas vinna mot Smolka. Och jag tycker att det är så synd på något vänster, för att alltså, dumt att man tycker synd om honom, men det gick så sjukt bra för honom när han började. Han var ju verkligen såhär, oh, den här killen, det är inte långt ifrån titeln, Smolka, the guy from Hawaii, he's gonna take a belt, du vet. Vilken talang, vilken förmåga. Sen bara, boom! Helt överkörd. Så jag vet inte om det är... Jag tror egentligen inte att... Det är inte brist på kunskap hos Smolka. Jag tror att det är tvivel hos honom. Jag tror att det är hjärnan som spelar honom spratt. Att han får inte till det. Och jag tror att det är det mentala just nu som jag tror ställer till mest problem. David Grant var bättre och han utmanövrerar honom. Men jag tror också att det hela tiden finns ett mentalt spöke i huvudet hos honom. Det är lite den vibben jag får av Smolka. Men jag vet inte heller. Han är lite av ett mysterium på något vänster. För jag tror att han kommer kunna sticka till vilken så här annan organisation som helst, säkert knipat bälte, kanske inte Bellator, men ni fattar liksom, de lite mindre organisationerna utanför det som man kallar de topp 5 bästa organisationerna. Jag vet inte, kanske testa vingarna i typ One eller stick till Rizin, bara testa någonting annat liksom, prova något nytt. Jag blir inte helt förvånad, nu vet inte jag hur många fighter han har kvar på det här kontraktet, men med 2 förluster i ryggen och den resan han redan har gjort, jag blir inte helt förvånad om Smolka blir kuttad från UFC igen. Och då är det andra gången han blir klippt från organisationen. Samtidigt blir jag inte heller förvånad om han får en tredje möjlighet. Men får han en till match och torskar den, då tror jag att det är liksom... Där, gå ut och testa dina vingar någon annanstans. Och det kanske egentligen är bättre för Smolka. Det kanske är så att han ska gå ut och testa sina vingar, ta ett bälte i någon annan organisation och liksom vara där borta, bara bygg den här vad ska man säga, mentala självförtroendet igen där inne. Ta bältet och verkligen utvecklas. Han är fortfarande 30 år. Han är väl liksom i sin prime på något vänster. Ah, men man kan inte jämföra alla med Charles Oliveira heller, för det är ett unikum liksom. Men jag tror att Luis Molca behöver just nog så här, titta på Charles Oliveira och bara jämföra sig själv där. Och så här, vad gjorde han? Hur kan jag förändra? För vill han fortsätta som fighter så måste det måste ske en radikal förändring. Och frågan är verkligen, var ligger problemet? Är skills eller är det mentalt? Jag tror att det är den frågan man måste börja liksom nysta i nu när det kommer till Smolka.
Mm. Väldigt bra observation, och nu när du säger det mentala kan nog absolut vara problemet. För som du nämnde, den här klassiska Brandon Moreno-matchen, var vissa kanske glömmer att liksom Smolka var ju, han hade 4 raka vinster. Och 4 raka vinster i flygvikt. Det brukar vara typ ett steg ifrån titelmatch. Och sen så förlorar han mot den här sena ersättaren som oddsmakarna såg som total underdog. Förlorar på submission i första ronden och sen så började ju förlustbiten. Så det är nog en bra poäng, Paul. Jag tror nog att det kan vara hjärnspöken. För att han förlorar matcher som jag tycker han ska vinna. Han ska ta det som har aldrig, tycker jag.
Ja.
Men han blev knockad i första ronden. Och det är egentligen typ matchnell också. Jag tycker han borde kunna, alltså utifrån den smoken man såg innan, så ska han ta matchnell, men han förlorade igen första ronden. Så det är nog en väldigt bra poäng, och som du säger, en titel i en mindre organisation, kanske LFA eller RFA, någon av de här CFFC, liksom lite mindre amerikanska ligorna. Eller ja, även ONE är ingen dålig idé. Jag vet inte, Bellator, de har ju satsat en hel del på Hawaii på sistone. Kanske är lönt att försöka där också, men uppenbarligen är det något som inte funkar. Men sen på andra sidan av myntet, alltså Davy Grant, han har verkligen, tycker jag, tajtat till det och gjort.
Ja.
Nu har han en vinst på sina 3 senaste, men de 2 förlusterna var väldigt jämna, och jag tyckte faktiskt att Grant vann mot Adrian Yanez. Och sen innan det var den förlustiga domslut mot Marlon Vera. Marlon Vera har ju sett fantastiskt ut. Och jag tycker att detta var ju bara ett bevis på att David Grant verkligen började sätta ihop allting. Han har alltid varit en bra grappler. Nu börjar hans striking verkligen sitta. Han var ju nära på att avsluta matchen redan i den första ronden. Det var liksom tiden som räddade Smolka. Så, ja, å andra sidan, vi kan se någon som kan liksom komma tillbaka lite grann. För att det var inte så länge sedan som Grant hade förlorat 3 av sina 4 senaste, och alla förlusterna var på domslut. Eller på avslut, menar jag. Så han har på något sätt lyckats vända, tycker jag. Och jag är väldigt hypad för att se han igen. Jag vill gärna se han i London på den galan, men det är nog lite för tajt nu.
Ja, jag håller med. Alltså, David Grant är ruskigt spännande. Alltså det är en väldigt intressant fighter, och precis som du redan har nämnt, jag menar, det är de namnen han har torskat mot, ja, det är inget dåligt, speciellt om man tittar på Vera. Ska bara se, han debuterade i UFC. Han har ändå varit i UFC sedan 2013, alltså. Han har varit länge i organisationen, och det känns som att det är nu, shit, han är 36 år gammal. Han är dangerous, precis som hans smeknamn. Nej, men Davy Grant är alltid underhållande. Alltså det är en bra fighter som jag tror flyger under radarn hos många. Alltså hos många fans i alla fall, tror jag att han flyger definitivt under radarn. Och jag hoppas bara att fler får upp ögonen för han nu. Och det ska bli, som sagt, ja, men vi får verkligen se vad UFC sätter honom mot. Jag hoppas att han får ett test som också kan ta honom längre upp på något vänster. Uppenbarligen, ja, Yanez, den tycker du att han vann, och det är en split. Jag menar, när det är ett delat domslut, då är det ändå en av domarna som uppenbarligen då tyckte att det var Grant som vann. Och vissa matcher är ju sjukt jämna. Sen finns det ju split där det bara är galet att det ens blev en domare som tyckte någonting annat. Men vissa gånger är det verkligen, man sitter och bara, det här kommer bli delat. Det känns det. Alltså här kommer inte domarna att vara eniga. Man bara har den känslan, det här är så jämnt att någon kommer att tycka det som de andra 2 inte tycker. Och det är en bedömningssport när man går dit. Men återigen, snygg prestation utav Grant. Jag tycker att det var riktigt, riktigt bra. Så tråkigt för Smolka. Får se vad som händer med honom. Grymt för David Grant. Vi får se vad som händer med honom också. Shokagen och Hibas fick Fight of the Night, om jag inte minns helt fel, va?
Ja, jag har svårt för Shokagen. Jag vet inte vad det är. Jag blev bara väldigt ohypad. Det är kanske bara liksom det här som skriker ut med varje slag, vilket ger det lite sparringkänsla. Var detta verkligen Fight of the Night? Det var helt okej, men jag tyckte mycket bara så där typ slag och sparkar som träffar på garden och absolut en hög volym, men alltså, visst, den är helt okej, en bra vinst, men vad är det Shokagen jobbar mot? Är det en rematch mot Shevchenko?
Alltså, tydligen.
Hon kommer bli slaktad igen. Vad ska du göra annorlunda? Jag ser inte, alltså, om de möts 100 gånger så vinner Shevchenko 99 av dem, och det är liksom den där enstaka matchen, det är för att någonting händer i hennes knä som racket. Liksom det är därför kanske jag är lite svårt att bli hypad för någon som Shokagen, som gör ett bra jobb mot lägre rankat motstånd, men jag kan typ aldrig se henne klara någon högre upp. Liksom.
Nej, alltså jag har också lite svårt för Shokagen. Jag blir inte jätteintresserad när hon går match, och det är nog det du lyfte. Hon har lite den här Holly Holm-stilen. Hon gör också det där med att skrika när det slår i luften och sådana där grejer. Vissa har ju det. Och ibland är det bara ett mysterium vad det är som händer där. Men det är, jag vet inte vad det är för taktik, och det får väl egentligen stå för dem. Men men alltså, när Shevchenko är champ i en viktklass, då måste man sticka ut mycket. För att man ska känna att nu blir det problem för Shevchenko. Just nu, jag anser inte att det finns någon i den viktklassen som kommer att ställa till problem för Shevchenko. Det kanske är Maisie Barber som kommer att göra det, vem vet. Men nej, jag vet inte. Det är svårt att bli hypad inför så här, och nu klättrar hon i rankingen och nu är det möjlighet på en rematch. Det är så här, fast det är inte intressant just nu. De är tyvärr för många nivåer efter mästaren, och ibland dyker upp de som fixar en fin segersvit, och så kommer de till Shevchenko, och så tror man att, men kan, säger man, nej, det var inte ens ett kanske här, det här var bara, de blev ägda, och det gör att jag blir inte jättepepp på vissa matcher i den klassen, tyvärr. Det har inte dykt upp någon som för mig har stuckit ut, så jag vet inte. Får Shokagen en till möjlighet i framtiden? Mycket möjligt. Kommer det att se annorlunda ut? Förmodligen så kommer det vara annorlunda. Och det är nog istället då att Shevchenko kommer att slå ut henne snabbare. Det är nog egentligen den enda förändringen jag kommer se i en rematch med Shokagen. Det kommer att gå fortare. Mm. Och fördelen kommer fortfarande att ligga på Shevchenko. Så tråkigt för Hibas. Hon är ju en skön karaktär. Nu var det ju en delat domslut här då. Det var ju ändå liksom det var en bra fight, alltså de fightades på, de krigade på och allt det där. Men bakåt för Hibas, kanske framåt för Shokagen. Men återigen, Shevchenko är champ i den viktklassen, och jag behöver att se mycket mer. Jag vill se, om jag ska börja få en sån här, ja, men fan, Shokagen, det kanske har hänt något, då behöver hon bokstavligen gå in och liksom mörda sina motståndare. Gå in, inte bokstavligen nu, men ni fattar vad jag menar. Liksom, hon behöver gå in, avsluta dem. Alltså verkligen äga typ hela första ronden, där de andra inte kan göra någonting. Hon är the shadow samtidigt som hon utdelar stryk, för att sen i rond 2 eller tidigt i rond 3 bara så här, jag har ingen lust längre, boom, och bara avsluta. Då skulle jag kanske kunna bli lite övertygad om att Shokagen kanske har någonting att komma med till Shevchenko. Men så länge det delade domslut eller domslut, då är det nej på den. Helt enkelt.
Svår, och sen, jag menar, Shokagen, hon har 3 avslut i hela sin karriär, och det sista och säkert ett avslut, det var 2016, början på 2016. Mm. Sen dess är det bara domslut hon vinner på, och det är nog en del split hon vinner på också. Och det är lite det att när man inte känner att någon verkligen gör ett avtryck, när de inte har det här liksom highlighten, och de inte gör, alltså, har hon ens någonsin stängt någon UFC? Det känns som att UFC borde ha kört den repisen om och om igen. Alltså jag har sett vissa ta fina kombinationer från henne. Men hon är typ en striker utan power.
Mm.
Och tyvärr, det blir tråkigt. Så enkelt är det.
Ja. Ja, så vi går vidare till en roligare match. Så sågningen så här, fight of the night sen bara, men det är ändå inte kul. Så vi går
fight
vidare.
Fight of the night och vi sågar vinnaren.
Nej, men så här, det fighters kan absolut, det kan vara en fight of the night, men det kan fortfarande vara en fighter som är lite tråkig, så om vi tar det illa upp och blir lite stötta för att vi sågar matchen, så det är vad det är. Men då har vi också gått ifrån liksom avslut och sen kommer det här delade domslutet, så det är lite vad det är. Men Manuel Torres tror jag däremot pensionerade Frank Camacho nu. Det var väldigt tidigt i matchen. Nu höll den ju bara en rond och det var 3 minuter och 27 sekunder, men jag tycker det är ganska tidigt att man märkte att Camacho har problem. Alltså han har på 6 knockouter på sina 10 förluster. Totalt har han gått 33 matcher, han har vunnit 22 och han har förlorat 10. Och då har han blivit avslutad 8 gånger av de 10. Just nu har han 3 förluster på rad och han har endast vunnit 1 på sina senaste 6 stycken matcher. Eller 2 på sina senaste 8. Så jag menar, det går inte bra för honom i UFC. Han har bokstavligen vunnit 2 matcher i UFC och han har förlorat 6 stycken. Det är så enkelt att summera. Att han fortfarande har ett kontrakt kan ju lite vara ett mysterium, men det kanske också är för att det är underhållning. Vinst eller förlust så är det sannolikt att det blir ett avslut. Men nu tror jag nog att UFC-resan är över och jag tror nog att Frank Camacho bör nog tänka på sin karriär efter MMA. Ja, det är väl egentligen det jag har att säga. Kul för Manuel Torres som får till ett snyggt och en så highlight-avslut ändå. Slår ut Camacho. Fortsätter att vara, jag skulle precis säga han fortsätter att vara obesegrad i UFC. Ja, han debuterade så han har fått sin första vinst i UFC. Han kom Contender Series vägen då han också vann i första ronden. Det räckte med 2 minuter och 10 sekunder sedan hade han släckt Colton Englund. Intressant tillskott får vi väl ändå säga till UFC. 13 vinster totalt, 6 knock, 6 sub, avslutare av rang med andra ord. Endast en gång har han gått i domslut på hans 2 förluster, så är just submissions som han har åkt på.
Ja, och båda de submissionsen är typ benrelaterade, ja. Heel hook och knee bar. Ja. Och jag tycker själv, om du ska klappa ut tidigt till någonting så är det typ någon av dem.
Ja.
Somna det, att det finns där i grejer. Och sen, underhållande kille. 4 raka vinster på avslut i första ronden. Mm. En av de avsluten på 25 sekunder. Nu är Camacho nästan som nästan en skräddarsydd motståndare för att en fighter som tog det ska se bra ut. Men en underhållande, riktigt underhållande stil. Jag gillar det. Jag ser också lite, vad ska man säga, den här unga våghalsigheten i honom där jag ser om han möter en riktigt slipad striker så kommer han bli kontrad väldigt fint och kanske släckt. Men det finns tid att täta till de defensiva hålen. Men kul att alltså, jag är alltid pro alla nya mexikanska fighters som tar sig in i UFC. Det ska bli kul att följa hans resa och i lättvikt. Jag menar, det kommer ju ta tid att verkligen göra ett ordentligt avtryck. Men jag gillar verkligen hans potential och det ska bli kul att följa hans resa.
Mm. Du, vi gör så här. Vi tar ett litet snabbt break här i podden. Ni behöver bara hoppa vidare till del 2 som fortsätter liksom direkt. Det är uppladdat på en gång så ni behöver inte ens leta efter det. Så det här var del 1. Del 2 kommer härnäst.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.